P1, Sveriges Radio.
Nu i studio ett kvälls första timme om det här. Nu ansluter Norge till det franska kärnvapeninitiativet. Vad betyder det för säkerheten i Norden? Regeringens stödpaket duggar tätt. Är det verklig hjälp eller valfläsk? Och i Ukraina används ett tv-spelsliknande poängsystem där soldaterna får poäng. Hör vår korrespondent Luna Shanti som förklarar strategin och som planar på kärnkraft i Gävle som väcker starka reaktioner. Välkomna att lyssna, jag heter Samantha Kord. Och vi börjar i Norge som nu ansluter sig till ett franskt kärnvapeninitiativ där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Det beskrivs som ett skifte i det säkerhetspolitiska läget i Norden, men hur stort är steget och vad betyder det? Med oss nu säger jag varmt välkommen till Carl Sörensson, forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram. Välkommen till Studio 1 kväll. Carl, Norge väljer nu att gå med i det här samarbetet. Varför gör de det just nu?
Jag tror det är en konsekvens av den ryska aggressionen i Ukraina och den ryska liksom, ständiga retoriken och positionerandet med kärnvapen. De har ju precis genomfört en stor övning tillsammans med Belarus och genomför återkommande tester av olika typer av kärnvapenbärare och har eventuellt även flyttat kärnvapen till Belarus. Så att hela den här typen av aktivitet är ju oroande och inte så att säga, bara för Norge, utan det är en gäng länder som tycker det här är problematiskt. Mm. Och till det kan man väl kanske tillfoga att Norge har ju också en speciell situation. De är ju angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning, kanske delvis på grund av historiska skäl, men på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödvändiga att göra.
Och apropå Sverige då, som ju redan deltar tillsammans med 8 europeiska NATO-länder, vad kan man säga om att är det här ett första steg mot ett ännu mer fördjupat samarbete?
Ja, det är ett steg. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. Det får man väl liksom det får man helt enkelt vänta och se vad som kommer av det. Men det finns ju en uppenbar vilja både från Frankrike att sträcka ut avskräckning, men att samverka kring den kärnvapenavskräckning de har, och en vilja från oss i Norden, men även i Polen, Tyskland, Nederländerna och Belgien att vara medvetna om vad det är som händer på det här området. Vad Frankrike planerar, men också kunna påverka Frankrike i hur de tänker och hur de planerar kring sina kärnvapen.
Mm. Och när man pratar om just kärnvapenavskräckning, hur mycket handlar det egentligen om att signalera styrka än att faktiskt använda vapen?
Ja, så de där sitter ju ihop. Om du ska signalera styrka och trovärdighet, då behöver du ju... Trovärdigheten kommer ju av att du faktiskt kan använda dina system och slåss på ett trovärdigt och framgångsrikt sätt. Så att genom att planera, öva, samverka, så ökar man trovärdigheten i avskräckningen. Så det sitter ihop. Och när du har en solid förmåga som är trovärdig, då blir den typen av signaler du skickar också, de blir tydligare för motståndaren att se, och du får liksom en mer effekt helt enkelt.
Skulle du säga att det finns en politisk känslighet, eller finns det kring kärnvapen i Norden, och hur stort är i så fall det här steget?
Ja, jag tror så här, kärnvapen är ju känsligt i alla länder i hela världen. Det är liksom inte något land som inte tycker det är komplicerat. Sen har väl alla länder sitt egna förhållande till det. Jag menar, Finland har ett förhållande och det skiljer sig delvis från det svenska, och det norska skiljer sig från det svenska, och det danska ett eget. Så att alla har ju sina liksom bevekelsegrunder och sin historia att ta hänsyn till när man gör sånt här. Och det har ju Frankrike också. De har ju också sina rationaliteter för varför de tycker det här är ett viktigt initiativ att ta. Alltså i så att säga hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerar att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen. Så att försöka genom att samverka och dela förmåga, så hoppas man på det sättet kunna kanske återförsäkra sina allierade om att det finns liksom parallella spår som vi kan undersöka för att vidmakthålla en trovärdig avskräckning i Europa. Mm. Så jag tror det sitter liksom ihop hela det där.
Och som du var inne lite på här, så har ju NATO varit grunden för Europas försvar. Hur mycket handlar det här, att det här sker nu, om en oro för att USA kan komma att dra sig tillbaka?
Jag tror det är en icke försumbar del i den här liksom ekvationen som massa huvudstäder just nu sitter och försöker göra. Alltså, så här, som jag sa tidigare, amerikanerna har varit väldigt tydliga med att kärnvapenavskräckningen inom NATO, som den amerikanska, den står fast, den är precis som förut, och även i, så att säga, i beteendet när man arbetar i NATO med amerikanerna, så den delen är ju precis likadan som den var innan den här amerikanska administrationen. Problemet är ju att den här negativa retoriken som herr Trump har återkommande använt sig av, den tenderar ju liksom ändå att blöda in i det här området, och folk börjar ifrågasätta vad, liksom så här, hur pass tillförlitligt är det här? Och inte minst med Grönlands situationen, ja. så ställde det sakerna på sin spets. Så det, jag tror att det där är något som jag tror norrmännen också såg och tog på väldigt stort allvar. Men de har en lite annan, något mer försiktig relation till kärnvapen än vad kanske Sverige, Danmark och Finland har.
Stort tack för det, Carl Sörensson, forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram, om betydelsen av att Norge nu ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där alltså även Sverige ingår.
Regeringens tillfälliga stöd till hushållen har väl stått som spön i backen den senaste tiden. Tillfälligt sänkta skatter på bensin och diesel, 7,7 miljarder. Extra stöd till flygbranschen, 0,5 miljard. Stöd till lantbruket, 1,6 miljarder. Tillfälligt sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken, 6,5 miljard. Och sen extra pengar för att täcka upp för kostnader för elstödet, 1 miljard.
Och här i studion har vi fått sällskap av Ida Gabrielsson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkommen hit.
Tack.
Och här finns också Edvard Riedel, moderat och ordförande i riksdagens finansutskott. Välkommen också du.
Tack så jättemycket.
Ja, om vi börjar med dig, Edvard Riedel, vad kommer de här många stöden göra för nytta då?
Ja, men vi har ju just nu en global ekonomisk kris till följd av kriget i Mellanöstern, och det Sverige har i grunden mycket starka statsfinanser, och nu är det rimligt att vi använder dem så att den här globala krisen inte letar sig in i svenska hushållens plånböcker. Så vi använder styrkan i våra statsfinanser för att nu säkerställa att människor inte ska få det allt för besvärligt, helt enkelt.
Och Ida Gabrielsson, vad säger du då om alla de här nya stöden?
Nej, men stödet om kollektivtrafik tycker vi är väldigt bra, och det är intressant att se att när Tidö ligger riktigt risigt till i opinionen, då går man till val på Vänsterpartiets politik. För Vänsterpartiet, vi har ju haft det här med halverade biljettpriser i kollektivtrafiken i många budgetar. Senast nu i vårändringsbudgeten föreslog vi det.
Okej, med resten då?
Det finns satsningar som är bra i övrigt också. Men jag skulle säga att det kommer alldeles för sent. Skillnaden på vad Vänsterpartiet hade gjort är nog att inte vänta tills valspurten med en del av åtgärderna. Utan lågkonjunkturen har varit länge, och då behöver man också stärka de sämst ställda hushållens plånböcker. Höja barnbidragen, stärka A-kassan och inte smeta ut satsningar på bränsle så att oljeindustrin får göra stora vinster.
Edvard Riedel, gör ni det här för att ragga väljare som Vänsterpartiet säger?
Nej, men jag tror att alla som lyssnar förstår att den här regeringen på inget sätt är ansvarig för det krig som sker i Mellanöstern, utan det vi gör är ju att nu använder vi styrkan. Sverige har mycket låg statsskuld, en av de lägsta i hela Europa.
Jo, men hade ni gjort så här om det inte var valår?
ja, men valår eller inte spelar ju ingen roll utifrån att vi hanterar nu en allvarlig kris som annars skulle letas in i plånböckerna hos folk. Så att det vi gör helt enkelt är att göra breda satsningar så att det ska träffa svenska hushåll, så att man inte behöver bära den här krisen helt enkelt alldeles ensam. Och Sverige har en unik position, vi är en av de 9 mest välskötta ekonomierna i hela världen, och nu använder vi en del av den styrkan för att hjälpa hushållen genom det här. Både genom sänkta priser på bensin och diesel, kollektivtrafiken gör vi nu en riktad satsning så att man halverar helt enkelt pendlingskostnaderna för vanliga människor och några andra åtgärder.
Men behöver folk hjälp då? Ekonomin tuffar väl på ändå, inflationen är låg just nu och så vidare. Är det här någonting som folk verkligen behöver?
Inflationen är låg och det är bra. Vi ärvde ju från den förra regeringen en hög inflation som vi bekämpade. Och vi ser ju nu tendenser i andra delar av världen och i våra grannländer i Europa att inflationen börjar sakta ticka uppåt. Inte i Sverige, därför att de reformer vi genomför pressar också tillbaka inflationen. Den satsning vi gör på att sänka priserna på bensin och diesel exempelvis gör ju också att vi pressar tillbaka inflationen. Så det här är bra på många sätt. Det är bra ekonomisk politik och det är bra att svenska hushåll, när vi har så robusta statsfinanser, inte behöver bära den här krisen själv i plånboken.
Ida Gabrielsson, du hör ju här, det är bra för svensk finans och det är en bra svensk politik och den kommer också i bra tid.
Nej, men det hade varit välgörande för svenska hushåll och för den svenska ekonomin om regeringen redan för flera år sedan, i den djupa lågkonjunktur som vi var innan inflationen hade lagt sig, gick in och satsa på de absolut sämst ställda hushållen, men också brett på löntagare genom att ta bort karensavdraget, genom att höja barnbidragen. Vi är det enda nordiska land som inte har gjort det till exempel, och se till att stärka köpkraften hos den som inte har råd annars kanske att köpa ett par nya skor till sommaren till sitt barn.
Men det är ju just drivmedelspriserna framförallt som har blivit dyrare, bensin och diesel. Är det inte just rimligt det, att man sänker skatten där också för att sänka priset?
Just så är det ju nu. Men nu pratar jag om en utveckling som varit över tid. Vi har ett förslag att istället för att smeta ut en kostsam skattesänkning som dessutom går till många och blir väldigt lite i slutändan, att de som har sämre ställt, inte har de högsta lönerna, får mer pengar om man har bil, om man är beroende av bil. Samtidigt som vi har gått fram med halverade kollektivtrafiksbiljetter. Och då är det viktigt, tycker jag, att om man ska hålla i det, för de har ju varit dyra länge, de har inte gått upp nu, kollektivtrafiken. Då behöver man ge besked om att det här blir permanent. Ja. Och det beskedet ger vi i Vänsterpartiet, att vinner vi valet, då kommer vi se till att driva att det här blir permanent och inte bara något man gör under en valrörelse.
Edvard Riedel, om man efter valet då, hur kommer det bli här med bensinpriser och kollektivtrafiken? Kommer vi att ha de här samma typer utav sänkningar av priset? Kommer det att bli permanent?
Ja, men om vi tar bensin- och dieselpriserna, där har vi en ambition både från Moderaterna men också från våra samarbetspartier att vi vill hålla de priserna låga, och det ser vi också. Det är mycket dyrare i våra grannländer och i övriga delar av världen.
Så låga som de är nu, ni kommer behålla det menar du?
Vi kommer att jobba för att de ska vara så låga som möjligt. Nu gör vi en exceptionell åtgärd med ett exceptionellt högt oljepris, men priserna ska inte sticka iväg härifrån, därför att då letar sig inflationen in i svensk ekonomi och det är dåligt för alla hushåll.
Och kollektivtrafiken då? Ska den höjas igen efter valet? Eller
ja, men kollektivtrafiken är i grund och botten en uppgift för regionerna runt om i Sverige. Nu har vi en exceptionell situation där vi gör allt vi kan för att den här krisen inte ska leta sig in i plånböckerna hos vanliga människor. Så det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid.
Så inte då?
Nej, vi har inga löften om att förlänga det här, utan det här är en tillfällig åtgärd. Men vi har ju fortsatt sänkta skatter för vanliga löntagare så att man ska få mer pengar kvar i plånboken. Jag menar, det är det den här valrörelsen kommer att handla om. Jag tror inte att svenska folket längtar efter höjda skatter och mindre pengar i plånboken, utan tvärtom. Och det kommer vi att gå till val på.
Någon som har åsikter om det här, det är Finanspolitiska rådet som kallar åtgärderna för dålig ekonomisk politik. De varnar för att det kommer bli norm att ni politiker då går in med skattepengar så fort något pris stiger någonstans. Vad säger du om den kritiken?
Nej, men jag tycker att det är bra att det finns olika röster i Sverige kring all politik som vi genomför. Men i grund och botten så delar jag inte den uppfattningen. För de människor jag möter, de har haft det ganska tufft. Och en del har det fortfarande tufft. Och det är för dem vi ser till nu att den här krisen till följd av kriget i Mellanöstern inte letar sig in i plånböckerna. Så att jag delar inte den bilden. Och
det kan ju bero på vilka människor man möter.
Nej, men det hade man ju kunnat åtgärda genom att inte sänka skatten för den som har 120 000 i månadslön som man har gjort tidigare. Man har ju konsekvent under mandatperioden satsa på den som har allra mest istället för brett. Och den här, det jag skulle säga är att vi har varnat för det här så länge att man måste göra något åt de illa fungerande marknaderna i Sverige. Annars blir det lite staten och kapitalet.
Men blir det en norm som Finanspolitiska rådet
varnar för? Det kan det bli. Och då är det så att vi kan inte hålla illa fungerande marknader under armarna hela tiden. Att vi ska gå in och subventionera kostnaderna om de har blivit dyra med skattebetalarnas pengar. Utan vi måste se till att banken sänker räntan genom ökad konkurrens. Att matjättarna tar sin del av ansvaret och inte tar över vinster mitt i en kris. Att elbolagen inte gör de här hundratals miljarderna övervinster. Det behöver vi göra någonting åt. Och det säger också många nationalekonomer. Att det är strukturförändringar som behövs. För att inflationen har faktiskt bestått av prisökningar.
Edvard Riedel ska hinna få svara på det också. Det är grundproblemet här. Det är strukturförändringar som behövs.
Nej, men jag tror att jag och Ida skulle säkert kunna hålla med varandra när det gäller att konkurrens är bra. Jag tycker det är bra att Vänsterpartiet har intagit en sån position. Det är bra för svenska folket med konkurrens. Det pressar priserna. Med det sagt så behöver man göra andra insatser för att stärka svensk ekonomi. Och där pratar vi om sänkta skatter. Vi har pressat matpriserna nu. Och jag tror att det är vad svenska folket vill ha. Helt enkelt lite mer pengar kvar i plånboken. Lite mer möjligheter att både klara vardagen och kanske lite guldkant. Och mot det står de som vill höja skatterna och se till att de får mindre pengar i plånboken.
Vi höjer ju bara för den som har mest och miljardärerna istället för pensionärerna.
Ida Gabrielsson och Edvard Riedel, alltså tack så mycket för att ni var med båda två, Vänsterpartiet respektive Moderaterna. Studio 1 ska nu tala om ett tv-spelsliknande system kan man säga, där ukrainska soldater får poäng efter hur många ryska mål som de slår ut. Det kan vara förstörd utrustning, en skadad ryss eller en dödad ryss som då ger olika poäng.
Ja, och de här poängen omvandlas sen till pengar som de kan köpa nya vapen för. Och för att reda i detta så har vi nu fått sällskap av Lubna Elshanti, du är Ukraina-korrespondent. Hej!
Hej.
Ja, vad handlar det här om egentligen?
Ja, så det är ju inte rena pengar utan det sker via en internetplattform där olika drönarenheter i Ukraina lägger upp bilder eller videoklipp på det de har förstört eller antal soldater de har dödat. Och det här omvandlas till poäng i den här plattformen och på den här plattformen kan de sedan köpa mer utrustning, till exempel drönare eller olika chip eller andra liksom verktyg som de behöver till fronten. Och det här systemet har ju funnits i mer än 2 år nu och det har bara blivit liksom mer avancerat och det finns fler grejer att köpa och det har blivit liksom lättare att ladda upp material på den här plattformen.
Men det här är något som är populärt då bland soldaterna i Ukraina, eller vad, du har träffat folk som använt det här?
Ja, alltså det här används av alla drönarenheter. Det här är inte en fråga om det är populärt eller inte, utan det är en del av kriget. Alltså kriget går ju ut på att försöka slå ut fienden och på olika sätt så försöker man uppmuntra och försöka hålla räkning på det här och försöker också hjälpa de enheter som lyckas med det väldigt bra. Så det här är ju ett sätt att göra det på. Och de soldater som jag har pratat med tycker att det är bra. Lyckas de med sina uppdrag så får de mer poäng och kan få bättre utrustning.
Hur bidrar det här till Ukrainas liksom framgångar i kriget då i så fall?
Ja, så det är svårt att säga exakt hur det här bidrar och en del menar på att det har varit en liksom bidragande faktor till varför det har gått så bra för Ukraina vid fronten just nu. Men jag ska nog inte säga att det är en avgörande faktor utan det gör är att det liksom motiverar soldater och det gör också att de får utrustning väldigt snabbt genom den här plattformen. Och det blir liksom mer effektivt. Och nu pratas det också om, i och med att Ukraina har en ny, relativt ny försvarsminister, en ganska ung försvarsminister som tidigare jobbat väldigt mycket med digitalisering och väldigt mycket inom techfrågor. Han vill att det här ska utökas till alla enheter inom försvaret. Att det inte bara ska gälla drönare. För att det är ju oftast drönarenheter som har lättast att liksom ladda upp material i och med att de har bildbevis så att säga. Andra enheter har kanske svårare, men nu ska man försöka göra så att fler enheter kan vara med på den här plattformen.
Vad får man bäst poäng för då i så fall?
Det är lite olika. Vissa säger att man får bäst poäng för tyngre rysk utrustning som stridsfordon eller dyra vapensystem. Mindre för själva soldater, alltså infanteri eller marksoldater. Det där har skiftat lite grann över tid, men så verkar det vara just nu. Ju dyrare saker är, desto mer poäng får man.
Finns det de i Ukraina som du har pratat med som tycker att det här är en obehaglig metod?
Alltså det är väl ingen soldat som jag har pratat med som tycker att det är behagligt att döda fienden, hur mycket man än avskyr varandra. Det är ingen som tycker att det här är ett bra jobb eller ett trevligt jobb att ha.
Men just det här med poängen, att man får poäng och tjänar pengar.
Nej, men det är ju så verkligheten ser ut i Ukraina. Kriget går ut på att döda så många fiender som möjligt. Och för oss som lever väldigt långt ifrån själva kriget så kan det låta makabert eller obehagligt. Men för folk som lever i det här så är det här vardag. Och man ser inte på, eller man måste nog göra så att man ser inte på fienden som alltid någon av kött och blod, utan bara ett mål. Och det är någonting soldater brukar berätta för mig, att man ser bortom det, man ser ett mål.
Mm. För du var inne på det med fler liksom, utvecklar det här systemet och fler förändringar. Vad är det man vill se då?
Ja, men framför allt det här med att det ska gälla inte bara drönarenheter utan även andra delar, artilleri till exempel, eller de som jobbar med robotar bland annat. Sen så är det en hel liksom stor omvälvning som Fjodorov, den ukrainska försvarsministern, försöker nu göra, där man ska bli mer techorienterad. Det ska bli lättare att köpa nya drönare. Det ska vara kortare led mellan fabriker, mellan företag och den drönarenheten som efterfrågar ett visst materiell. Och det här håller man nu på att titta på. Mm.
För det är liksom materiell man behöver i kriget, man kan så att säga belönas med, inte personliga artiklar så att
inga
säga.
Personliga artiklar vad jag har sett, eller det kan vara vissa liksom så här, typ kroppsskydd eller vissa liksom klädesplagg som man behöver, men allt är tänkt att användas i jobbet så att säga.
Mm. Och Ukraina har ju varit väldigt duktiga på det här med digitalisering, med att använda tech och så. Är det det man försöker nu omvandla in i försvaret och in i armén?
Ja, det här har man ju gjort under en längre tid, och från ukrainsk sida så motiverar man ju det med att vi har inte tillräckligt med folk, och därför måste vi försöka överlista fienden på andra sätt. Och där kommer ju den här digitaliseringen in väldigt mycket, att en stor del av fronten bevakas nu enbart av drönare, för det finns inte tillräckligt med soldater. Det här är ju Ukrainas sätt att kunna hantera en större och starkare fiende på många sätt. Så därför har det här varit så pass viktigt. Och nu ser man allt mer att privata företag liksom integrerade med försvaret, med politiken. Alltså det är en symbios av olika delar i samhället som samarbetar.
Det säger Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Tack för att du kom hit.
Vi ska till Gaza nu i Studio 1. Där uppger den israeliska militären att man har dödat den nya ledaren för terrorstämplade Hamas militära gren, Mohammed Hoj, som det här ska då ha skett under ett flyganfall i Gaza City.
Just det, och med oss nu Samar Hadros, vår Mellanöster-korrespondent. Hallå Samar.
Hallå.
Ja, men vem var den här Mohammed Odeh?
Ja, han beskrivs som en av de äldre och mer erfarna ledarna inom Hamas. Han slöt sig till rörelsen i slutet av 80-talet och var relativt okänd för allmänheten. Syntes sällan offentligt. Finns nästan inga bilder på honom. Enligt de uppgifter som finns om honom så ledde han underrättelseenheten inom Al-Qassam-brigaderna, Hamas militära gren. Han var gift, hade barn och enligt palestinska medier så dödades även hans fru och tre av hans barn i den israeliska attacken som riktades mot hans lägenhet i Arimal-området i Gaza stad.
Mm, den israeliska premiärministern Netanyahu har ju sagt att han kommer att man kommer att döda alla som var inblandade i 7 oktober-attacken då över 1200 israeler mördades av Hamas och andra militanta grupper. Är det det som pågår nu? Är det här en del av det?
Ja, så kan det vara. Israel vill säkert döda alla inblandade i 7 oktober-attacken. Men attacken mot Oda kan också ses som ett sätt att visa musklerna att man Israels förlängda arm, som Netanyahu och andra ledare brukar uttrycka det i Israel. Det finns även de bedömare som menar att attacken mot Oda är egentligen riktad till hemmapubliken, till israelerna, med tanke på den ökade kritiken nu mot Netanyahu som anklagas för att ha misslyckats både i Iran och i Libanon, där Netanyahu satte väldigt höga mål om att störta regimen i Iran och om att göra slut på Hezbollah, och de här två målen har inte uppnåtts. Så det är ett sätt för Netanyahu att visa en vinst för israelerna.
Hur eller vilken inblandning var Odes i terrorattacken 7 oktober då?
Ja, de uppgifter som finns kommer från israeliska militären och underrättelsetjänsten som menar att Oda som chef för Hamas militära underrättelsetjänst ansvarade för att kartlägga mål i södra Israel inför 7 oktober-attacken och att välja infiltrationsvägar in i Israel. Israel uppger också att Oda spelade roll i attacker mot israeliska trupper under Gaza-kriget.
Bara för 11 dagar sedan så dödade Israel Odes företrädare på posten. Hur påverkar de här attackerna på höga ledare Hamas som organisation, skulle du säga?
Ja, historien har visat att dödandet av Hamas ledare inte nödvändigtvis har lett till att rörelsen försvagats, snarare tvärtom. Nya ledare har kommit, ledare som beskrivs som mer hårdföra än de tidigare. Och gruppen har fortsatt att existera. Det är också något som återkommer nu i arabiska medier, där man menar att Israel har under ett halvt sekel dödat palestinska ledare, inte bara inom Hamas utan även andra palestinska grupper, men de har fortsatt existera och det har kommit nya grupper, och man menar att man måste ta itu med det stora grundproblemet och att det är ockupationen.
Och samtidigt i Gaza, det ska ju formellt råda vapenvila mellan Israel och Hamas. Vad händer med det där?
Ja, vi har sett att Israel har fortsatt med sina attacker i Gaza. Vapenvila har rått nu i 7 månader. Och under den tiden så har enligt Gazas hälsodepartement dödats omkring 900 människor i Gaza. Israel anklagas av bland annat FN och humanitära organisationer för att inte leva upp till överenskommelsen. Kritiken handlar bland annat om att Israel lägger ner mark under sin kontroll och flyttar hela tiden den så kallade gula linjen som ska enligt avtalet om vapenvila markera gränsen dit israeliska trupper skulle dra sig tillbaka. Israel fortsätter med attacker, så det är ingen riktig vapenvila som många beskriver det.
Mm. Och samtidigt så Donald Trumps så kallade fredsråd då, som skulle bidra till uppbyggnad och stabilitet i det sönderkrigade Gaza. Vad händer med det där?
Ja, inte så mycket. Det var meningen att det här rådet skulle samla in 70 15 miljarder dollar för att återuppbygga Gaza. Enligt de rapporter som finns så har bara 1 miljard kommit in i kassan. Och man menar också att kassan håller på att tömmas på pengar. Det var meningen att en palestinsk teknokratkommitté, som det heter, skulle komma in också i Gaza, ta över styret från Hamas. Men de har inte tillåtits komma in. Det pratades också om internationell stabiliseringsstyrka som skulle komma dit, men Israel hade förbehåll på vilka som får delta i styrkan, vill till exempel inte ha turkiska styrkor på plats. Fredsrådet skulle också se till att mer humanitär hjälp kom in, och det har inte heller blivit som tänkt. Humanitära leveranser har inte kommit in i samma omfattning, och vi har sett att det är förvärrat verkligen den humanitära situationen i Gaza.
Tack för det, Samar Hadros, Mellanöster-korrespondent här på Sveriges Radio.
Nu ska det handla om energipolitik, nämligen kärnkraften.
Ja, just det. Så länge Tidöpartierna har makten så rullar frågan vidare. Och det blev högst konkret i Gävle förra veckan när regeringen fick in en ansökan om ny kärnkraft i Gävle kommun.
Två av dem som styr Gävle kommun tillsammans faktiskt i ett samarbete är Therese Metz från Miljöpartiet och Jan Mylius från Kristdemokraterna. Välkomna bägge två.
Tack så mycket.
Tackar.
Ska det vara Mylius kanske, Jan?
Ja, det blir jättebra.
Det blir bättre. Kristdemokrat i alla fall. Ditt parti har ju drivit på för mer kärnkraft. Vad tänkte du när du fick höra om de här planerna i Gävle?
Spännande att Gävle kan vara med och trygga både industri och företagande med en trygg, säker leverans av energi. Det känns jättespännande. Så ja, det var spännande och glädjande tycker jag.
Men för så här brukar det låta om vanliga företagsetableringar i olika kommuner. Är kärnkraften som vilken etablering som helst?
Nej, det är inte. Sverige behöver ju mer energi och vi behöver trygg energi. Vi behöver energi som finns i de här två hålen i väggen 24-7. Och man ska som företagare kunna beräkna vad det kostar. Det ska inte man funderar över om jag som bagare om jag ska slå på ugnen nu eller om 3 timmar, utan det bör ju finnas för att vi ska ha en långsiktighet för våra företag. Så energifrågan är ju väldigt viktig.
Therese Metz då från Miljöpartiet, om jag ställer samma fråga till dig. Jan Mileus sa glädjande. Vad tänkte du när du fick höra om den här nya ansökan om kärnkraft i Gävle kommun?
Nej, men jag tycker att det här är ett fruktansvärt slöseri med både resurser. Regeringen förväntas ju nu lägga över 1 000 miljarder på de här olika kärnkraftsexperimenten. Men det är ju också ett slöseri med tilliten i samhället. Jag bor ju själv i Norrsundet och möter väldigt mycket oro nu. Det här är en bygd där industrin har lagt ner och jobben har försvunnit. Och nu så ska man utveckla någon slags testverksamhet för kärnkraft. Och människor är verkligen oroliga. Man vill inte sova med jodtabletter under kudden.
Och samtidigt så behövs mer energi i samhället.
Ja, men absolut. Och jag har röstat ja till 3 stycken vindkraftsprojekt alldeles nära där vi bor, som ger dubbelt så mycket energi. Janne har ju röstat nej till alla dem. Och regeringen har 6 projekt på bordet som man väljer att inte ens ta ställning till, som handlar om 20 gånger så mycket energi. Så att vi hade ju alldeles strax kunnat haft en lång rad nya vindkraftsparker här som hade gett oss den här energin som jag och Janne delar behovet av, att den behöver vara trygg och tillförlitlig såklart.
Men du säger att det är ett slöseri med de här kärnkraftsplanerna. Varför då?
Ja, men när man planerar för att lägga över 1 000 miljarder skattekronor på de här projekten som inte ens har lämnat ritbordet. Det här företagets enda reaktor, den sitter fast i Ryssland i kriget. Och det är än så länge, det finns inga produkter på marknaden. Medan vi har färdiga vindkraftprojekt med privata medel som skulle gå och börja bygga nu direkt. Om de bara fick ett besked av regeringen. Men inte ens det kan man ju leverera, fast de är helt färdiga, med positiva rekommendationer från länsstyrelsen här.
Jan Mileus, vad tänker du när du hör det här?
Nej, men jag tycker det är ett bakåttänk. Det är klart det kostar att investera i någonting. Vi investerar i framtiden. Vi behöver inte mer oberäknelig vindkraft, utan vi behöver en trygg tillverkning av energi. Det handlar om en mer komplex fråga. Det handlar om hur vårt energisystem är uppbyggt till exempel. Och om man pratar om en mix så får man ju inte utesluta kärnkraften, vilket vi har försökt göra. Det har varit som pest att prata kärnkraft tidigare när Sveriges energisystem är uppbyggt på vattenkraft och kärnkraft. Och sen kan man spetsa på med vindkraft.
Therese Metz, vad tänker du som bor i Norrsundet där det här kärnkraftverket är tänkt att byggas? Hur skulle det vara att få en ny granne där?
Jag är ganska övertygad om att det här skrivbordsprojektet inte kommer bli av. Så att jag försöker väl på något vis också lugna mina grannar med att det här är ju än så länge bara på ritbordet. Jag tror att regeringen så småningom, om den här regeringen skulle få fortsätta besinna sig, jag tänker att man kommer inte kunna lägga de här 1 000 miljarderna. Men det är klart att det är ingenting som jag ser fram emot, och jag blir ju beklämd när så många grannar är väldigt, väldigt oroliga.
Vad säger du om det, Jan Mulleus? Träffar du de här oroliga Gävleborna också?
Jag träffar inte oroliga Gävlebor, men självklart finns det ju en oro. Vi har sett katastrofer tidigare runt om i världen. De flesta har faktiskt haft mänskliga faktorer med i spelet hela tiden. Där det därför behöver vara säker och rigorös test och en konstruktion som är säker på de här kraftverken som vi pratar om. Och det är ju så intressant att vi har nu svensk teknik och svensk forskning som var i framkant i världen. Det är otroligt viktigt, bara det. Det här kan ju sätta Sverige och framförallt Gävle också på kartan kompetensmässigt, men även för arbetskraften här.
Men vi har ju från Miljöpartiet här, Therese Metz, att inte ens, hon tror inte ens att det här kommer bli av, utan det är en skrivbordsprodukt. Vad tror du om det?
Det kan jag inte yttra mig om hur långt de är i sina framställande planer, men de har ju ansökt till regeringen. En sån ansökan kastar mig inte bara ur sig på spekulation, utan jag tror nog att det finns ganska mycket fakta bakom, och jag tror att det här kommer att bli verklighet.
Nu ska ju den här etableringen kräver en rad godkännande. Det ska godkännas av regering, domstol, myndighet och så kommunen där ni ju styr båda två. Vad skulle krävas för ert godkännande, Jan Mulleus?
Nej, men för vårt godkännande är att det är en trygg produkt, att den är svensk tillverkad som de visar nu att det är, och att de har de här säkerhetstänkande. Det ska inte vara någonting som kan fortsätta sin drift ifall det skulle hända någonting, utan det ska stängas ner passivt. Så det är sådana viktiga saker som vi tittar på.
Therese Metz, finns det något sätt som ni kan godkänna det här eventuellt?
Nej, det finns det absolut inte. Och jag tycker det är fint att Janne lyfter liksom den mänskliga aspekten av alla kärnkraftsolyckor som har varit. För det är ju precis så det kommer vara även i framtiden. Jag är inte emot forskning av kärnkraft till exempel på något sätt. Men det är ju alltid ett mänskligt finger med i spelet. Och det är ju också så som olyckor framåt tyvärr kommer att ske. Jag läste precis på bussen på vägen hit idag om någon slags kapsel som finns ute i Stilla havet med radioaktivt avfall. Nu är den på väg att spricka och förorena Stilla havet. Och så kommer det alltid vara, och det är därför vi måste välja gröna energikällor som håller och inte lämnar efter sig farligt avfall.
Fast den tekniska utvecklingen går väl framåt även när det gäller kärnkraft, tänker jag, att man har en annan typ av kärnkraftverk nu än under Tjernobyl till exempel.
Jo, men visst är det så. Utvecklingen går ju framåt hela tiden, och det är jättebra. Kan man göra någonting i framtiden av allt det avfall som vi redan har upparbetat, så är ju det jättebra. Men vad det gäller de här kärnkraftidéerna så har man ju till exempel inte ens en lösning, varken finansierad eller ritad på ritbordet, om hur avfallet ska hanteras. Så forska på, men den utvecklingen är ju fortfarande jättelångt bort.
Jan Mulleus, Gävle kommun drabbades ju särskilt av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan för 40 år sedan med det här regnet då. Är det relevant idag?
Ja, men det kan vara relevant med de som är rädda för kärnkraft, såklart. Och den ska man inte sopa under mattan. Det är viktigt att vi lyssnar på det. Men det är också viktigt att vi har en energipolitik då som tar ansvar för hela kedjan. Både klimatet och, som vi pratar om, miljö, människor, arbetsvillkor när man tar fram saker, boende och natur, råvaror och säkerhet och beredskap. Det är otroligt viktigt i de här frågorna. Sverige behöver inte till exempel en ideologisk energipolitik i framtiden. Det har vi haft nog av. Vi behöver ett fungerande energisystem egentligen som levererar energi till hushåll och till företagare.
Ja, alltså ni samarbetar ju i Gävle kommun. Här låter det som det är en svår fråga att samarbeta kring. Ni verkar tycka ganska olika eller väldigt olika. Men vad händer nu då om och när det här kommer upp på ert bord i kommunen, Therese Metz, Miljöpartiet? Hur ska ni hantera det?
Ja, men vi tänker ju inte att den här kommer komma upp för ett vetobeslut före valet, utan det kommer väl ta lite tid att utreda. Även om man nu har liksom snabbat upp tillståndsprocessen också från regeringens håll för att göra det så snabbt det bara går att säga ja till även den här typen av kärnkraftsverk, så kommer ju inte vi få frågan på bordet än. Så att vi får ju diskutera den vidare i en spännande framtid.
Ja, Melis, vad tänker du, Christer?
Nej, men vi kristdemokrater tror ju på att kärnkraft behövs. Vi ser att vårt energisystem är designat för det.
Men hur ska ni samarbeta kring det här?
Ja, samarbetet. Ja, men vi får väl se. Jag tror det finns en stor majoritet i kommunfullmäktige kring det. Och frågor som vi inte har varit ensam har vi gjort en. Har vi haft en att vi får rösta fritt till exempel kring det. Men nu är det ett val emellan och då får vi se hur vi sitter och styr efter det.
Vi får se och vi håller ögonen på Gävle. Tack Jan Melin, kristdemokrat, och Therese Metz, miljöpartist, båda kommunalråd i Gävle kommun. Och nu om ett lotteri som avgör hur mycket skatt man måste betala. För i Norge har ett av de största experimenten i landets historia nyligen inletts. 100 000 unga norrmän har helt slumpmässigt lottats ut för att under en period på 5 år få lägre skatt.
Och på så vis då kan man se om skatteavdrag på arbete är någonting som motiverar unga att arbeta mer. En av vinnarna i det här lotteriet som har fått smeknamnet just Skattelotteriet är den 26-årige oslobon Max Aven.
Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån oj, här lyste det grönt på hela nettsidan och att det var trukket ut och så vidare och så vidare.
När jag i vintras loggade in på min sida hos norska Skatteverket började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven, samtidigt som han tar en klunk svart kaffe. Vi sitter på ett café i centrala Oslo. Max har vit skjortat, väl ansatt blont skägg och är alltså en av 100 000 norrmän mellan 20 och 35 som haft tur. Hans skatt kommer de närmaste 5 åren vara lägre än kompisarnas. Fast någon avundsjuka har han inte märkt av.
Nej, det tror jag inte. Ikke väldigt vokal om det i hvert fall. Jeg tror det har varit mer spöking runt det och att det har varit väldigt, väldigt gøy. Da. Mm.
De har inte tvingat dig att bjuda på krogen?
Heldigvis ikke. Vi er gode på å dele der, men litt ert og litt stikk, det tuller vi med. Mm.
Max avslutade sina studier här om året. Nu jobbar han deltid på lager samtidigt som han tillsammans med en vän håller på att bygga upp ett marknadsföringsbolag. Skatterabatten är såklart en skön bonus, men samtidigt tycker Max Aven att den är lite märklig.
Jag syns ju det hörtes väldigt väldigt rart ut skattelotteri att man med på måte att tillfälliga folk ska kunna väljas ut då till och motta en form för hjälp eller stödnad från staten
och också lite orättvis.
Varför har vi det helt tatt framför och kanske ha ett skattelette för alla unga?
The tax system they face includes a feature which is
några hundra meter bort i en vacker marmorsal på norska finansdepartementet håller Simon Markusson föredrag i Nordiska ministerrådets regi. Han är chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och är den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
Norge har en utfordring med att och en ambition om att öka sysselsättning, öka andelen särskilt unga som deltar i arbetslivet. Det är det ena och så har det varit en stigande intresse för detta virkemedlet med ett arbetsfradrag.
Ja, försöket är beställt av norska regeringen som vill se fler unga i arbete och vill då undersöka om ett jobbskatteavdrag är ett bra verktyg för just det. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige till exempel sedan 2007. Men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg eller inte är bristfällig, säger Simon Markusson.
Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här. När alla får det på en gång.
När alla får det finns ju ingen kontrollgrupp. Man kan såklart titta på sysselsättningen före och efter man infört ett jobbskatteavdrag. Men om sysselsättningen går upp eller ner kan bero på massor av andra faktorer. Om bara vissa får det, går det att mäta.
Jag tror vi kommer att få ganska precis kunskap om vad som är effekterna på ett sånt virkemedel för hur många som deltar i arbetslivet. Det är det viktigaste.
Men så är det ju det där med rättvisa.
Är det inte helt enkelt lite orättvist att vissa får mer i skatt än andra bara slumpmässigt?
Jo, det kan du si, och det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt.
Nej, alla behandlas inte lika nu, men samtidigt hade alla lika stora chanser att bli uttagna till experimentet. Och på så vis finns det ju en viss rättvisa, argumenterar Simon Markusson. Och tillägger att den vetenskapliga nyttan kan uppväga orättvisan.
Så har man vurdert det sånt att där värdien av den kunskapen vi ska få som legitimerar den orättfärdigheten, kan man säga.
100 000 norrmän mellan 20 och 35 har alltså slumpats ut för försöket, men bara cirka 40 000 av dem kommer faktiskt få ett jobbskatteavdrag. De som tjänar mindre än 100 000 norska kronor om året får inget avdrag, och detsamma gäller de som drar in mer än 647 500. Ska du optimera avdraget, ska du ligga på 335 000 kronor om året, då sparar man cirka 27 500 kronor årligen.
Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis och så då hur mycket jag får tjänat upp på bedriften. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
Det är svårt att beräkna hur mycket jag sparar varje månad eftersom jag jobbar deltid och uppdragsbaserat, säger Max Aven på kaféet. Som också hoppas att fler hade kunnat få samma fördel som han nu fått.
För min situation så passar det väldigt gott. Jag skulle önska att det gällt för fler på min ålder som kanske sliter mer än det jag gör akkurat nu.
Men även om det är skönt med lite mer pengar att röra sig med är Max samtidigt något skeptisk till upplägget och är tveksam till om det här verkligen kommer att motivera fler unga i Norge att arbeta.
Jag ställer mig lite kritisk till det för att jag menar att det behandlar symptomet men inte orsaken till problemet. För jag tror inte att unga människor idag har lust till att stå utanför arbetslivet.
Unga vill jobba. Det är att kunna komma in på arbetsmarknaden som är problemet, säger Max Aven.
Jag tror det är det att man hellre står utanför ett väldigt tufft arbetsmarknad och att man måste tillgängliggöra det arbetsmarknadet för de unga.
David Rasmusson, Oslo.
Och med det avrundar vi vår första timme här i Studio 1 kväll. Det var Mattias Rensmo, Sharon Joma som var programledare för den här återsändningen. I nästa timme ska vi till Laos där dykare har nått fram till flera personer som suttit fast i en vattenfylld grotta i över en vecka. Och så till Taiwan där oron växer kring hur starkt stödet från USA egentligen är. Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna 11:07.
Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att
jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
Ja, jag tror absolut att de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
China hat die Fähigkeit aus Innovation, sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
You feel safe?
Yes, of course.
Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar en bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiska politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
P1, Sveriges Radio.
I Studio 1 kvälls andra timme ska vi till Laos, där hoppet har tänts efter att räddningsarbetare har tagit sig fram till flera av de personer som varit instängda i en vattenfylld grotta i över en vecka. Därefter till Taiwan, där frågetecknen blir fler kring USAs vilja att stötta landet efter det uppmärksammade toppmötet mellan USA och Kina. Det var några av kvällens ämnen. Mycket välkomna att lyssna.
Ja, så här lät det när dykarna nådde fram till 5 av de 7 personer som varit fast i en vattenfylld grotta i Laos i en dryg vecka.
Dykarna de fann personerna sittandes på en klippa ovanför vattennivån inne i grottan. Vi har med oss Mark Doriter nu, som är expert i grotträddning och grottdykning. Välkommen till Studio 1.
Hej.
Hej. De här 7 personer var det som fastnade i grottan efter att de hade gett sig in för att leta efter guld mot myndigheternas rekommendationer då. Nu den här räddningsinsatsen, du har själv varit med i flera liknande insatser. Är du förvånad att de hittade 5 vid liv i alla fall efter en dryg vecka så här?
Ja, det är lite konstigt att de har hittat 5 och inte alla 7. Men det kan komma från någon förklaring att de var kanske, om de var i, inte nödvändigtvis i en grupp när de gick in i grottan, de kanske delade upp sig och försökt att titta i olika delar av grottan. Så det kan vara så att de 2 som saknas en annan lyftfylld sektion längre fram till exempel. Så vi får höra mer om det när historien börjar gå vidare. Vi får se.
Mm. Men just att de har överlevt en hel vecka, är det vanligt?
Ja, det har hänt förr. Till exempel i den Thailand räddning 2018. I och för sig, om man har, det finns 2 saker som man verkligen behöver, och det är ren luft. Så om gången är för lite och man har inte tillräckligt luftcirkulation, det är naturligtvis innebär att man kan inte överleva längre. Och att man har vatten att dricka. Men man överlever en vecka utan mat utan problem. De flesta personer som är i hyfsat bra form kan göra det.
Man ser på videos från den här räddningsoperationen, alltså det är väldigt trångt i den här grottan, det är vatten upp till hakan, de kryper in där räddningsmannaskapet. Hur går det egentligen till när man ska försöka hitta människor i en sån här miljö?
Ja, det, well, det första saken som man räddningsledare, man måste se till att alla räddare tar det lugnt, tänker först på sin egen säkerhet och inte bara springer in och gör saker. Och sen måste man jobba väldigt systematiskt att kartera ut vilka gånger man har sökt och vilken andra ledtråd, till exempel gånger som man inte försökt att gå in än. Så man måste göra det väldigt systematiskt, göra en karta och alla som går in och undersöker delar måste rapportera tillbaka vad de har hittat, om det finns fortsättningsmöjligheter om den gången tar slut. Så räddningsledare måste ta det väldigt, väldigt försiktigt och framförallt väldigt systematiskt. Att det är trångt, det är naturligtvis det arbetet går långsamt. Det tar tid att komma in och komma ut igen. Det är väldigt dålig kommunikationsmöjligheter. Det enda sättet att få information in och ut är oftast genom att man skickar någon in eller tillbaka ut och pratar med räddnings- och rapporterar. Så naturligtvis det tar lång tid. Nu är vi inne i en annan fas när man hittar folk. Nu har man en helt ny logistisk problem. Vad gör man? Och det finns två saker som man kan vänta ut och vänta tills vattnet går ner igen, eller man kan försöka utrusta de personer som faktiskt gör dem en snabb lektion i grottdykning och få dem att dyka ut. Om det är möjligt är väldigt bra på psykologiskt tillstånd av personer, också hur sannolikt det är att vattnet går ner igen och hur snabbt det är, måste man göra en bedömning på plats.
Mark, man ser att de är ju vid liv, men de har ju magrat väldigt mycket. Det stod något om att de ska ge dem mat nu och så där, och sen försöka få ut dem. Vad är mest komplicerat i det här läget?
Det mest komplicerade är det är logistiskt kedja som man måste, om man ska dyka ut dem, man måste få fram alla utrustning, inte bara själva andningsapparat, men också våtdräkter och viktbälter och andra alla grejer. Och naturligtvis det är väldigt komplicerade logistics. Den har gjorts för också i Storbritannien typ 30 år sedan. Det var två män som var fast i grottan när det blev vattenfylld. Och de bestämde att dyka ut dem. Så de gjorde precis det. De fraktade alla dykutrustning in. De fick lära sig hur man dyker och sen dykt ut.
Men det jag tycker det låter svårt att lära sig hur man dyker när man redan sitter fast i en vattenfylld grotta.
Det är inte lätt. Men samtidigt, så, om man är framför en situation där man kanske inte överlever om man inte gör det, den kristalliserar situationen det är överraskande hur snabbt en person kan lära sig om man måste. Naturligtvis, de personer som är fram, de ofta dykinstruktörer och så vidare. Så de har erfarenhet av hur man lär ut Det är naturligtvis en fördel. Ja.
Det är två personer kvar som inte har hittats än så länge. Enligt hjälporganisationer där så har de inte sett några livstecken. Hur länge tror du en sån här aktion kan pågå innan de ger upp?
Det är väldigt bra på om man har sökt alla gånger och man hittar ingen fortsättning, någonstans. Det kan vara så att man måste vänta tills vattnet går. Det är väldigt svårt att om man har inte en exakt karta över grotten, att vara säker att man har hittat alla platser som man kan fortsätta. Om det är grumligt vatten och väldigt trångt, så kan det vara väldigt svårt att hitta alla väg fram. Grotten kan vara svår att utforska. Det är varför grottforskning, så man kan gå in i en grotta som är känd i decennier, och man plötsligt hittar en ny passage som ingen har upptäckt förr, och man hittar nya delar som ingen har varit i förr. Så det är väldigt... man vet var man har varit, men det är svårt att säga att det finns ingen annan väg fram. Mm.
Tack så mycket.
Särskilt när det är under vatten och det är dålig sikt. Ja.
Mark Daugherty, tack så mycket alltså för att du var med här i studiet, expert i grotträddning och grottdykning.
Tack så mycket.
Tack.
Ja.
Och nu ska vi till Taiwan. För snart 2 veckor sedan blev det stora rubriker kring den självstyrande ön Taiwan. Efter att USAs president Donald Trump besökt Kinas ledare Xi Jinping.
Och Xi varnade USA för att Taiwan-frågan kunde få relationen mellan länderna att kraftigt försämras. Och Trump i sin tur, han yttrade sig på ett sätt som kunde tolkas som att USA inte längre var lika beredd att stötta Taiwan också med vapen.
Och vår internationella korrespondent Daniel Alling, som varit i Taiwan en vecka, han rapporterar om ett Taiwan nästan lika lugnt som oroligt efter mötet.
Jag står vid Fisherman's Wharf, en fiskehamn någon dryg mil väster om Taipeis centrum. Hit åker stadsborna för att få sig en glimt av havet, äta en glass och njuta av tillvaron. Taiwansundets grå vatten rullar lugnt in mot kajen. Solen försöker bryta igenom det tjocka molntäcket, lyckas lite grann. Långt ute till havs ser jag ett stort fraktfartyg som går genom sundet. Det är lugn och det är ro, men alla vet att på andra sidan, bortom horisonten, så ligger Kina med allt vad det innebär.
I just enjoy seeing the view. I don't want to think about Taiwan and China.
Yun Yen, som står och tittar på den vackra utsikten, säger med ett lätt skratt att hon vill bara njuta av den, inte tänka på relationen Kina-Taiwan. 2 gatumusikanter spelar samtidigt upp lättsam, lugn saxofonmusik på piren där vi står.
It's mainly to get a view of the ocean and to enjoy this peaceful environment.
Yeah.
But of course it's always there in the back of your mind, maybe not in the front of your mind.
Kanadensaren John, som bott i närheten i över 25 år och som själv bloggar om säkerhetsfrågor som till exempel relationer till Kina, njuter också först och främst av utsikten. Men det är klart, säger han, som så många andra här, den där relationen till grannen, den finns där i bakhuvudet.
Oh yeah.
So we are standing by the red. Yeah.
China.
Yeah.
102.
Yun Yen tar fram kartan i mobilen och vill visa mig avståndet till Kina där vi står. Mellan 140 och 180 kilometer brett är Taiwansundet, beroende lite på vad man mäter.
Too far.
Yeah, too far. Too far but still close.
Yes, yes. Yeah.
Ja, vi kan konstatera att det är för långt bort för att man ska kunna se kusten på andra sidan. Men det är ändå tillräckligt nära för att hela tiden anas.
Do you feel that Trump is standing up for Taiwan?
No. I don't think so. I think Taiwan is a chess.
Yun Yen tror egentligen inte att USA under Trump kommer komma till undsättning om något händer med Kina. Taiwan är ju bara en schackpjäs i ett större spel, tycker hon.
You never know what Trump's going to do. It's really hard to tell. It's worrying. But you just have to wait to see how things, you know, work out.
Men enligt John vet man aldrig så noga med Trump. Man får vänta och se. Det är hans inställning.
Och på ett kulturevenemang inne i centrala Taipei på lördagskvällen leder folk å ena sidan på, precis som vanligt till synes, även efter det omtalade mötet mellan Trump och Xi nyligen. Men å den andra sidan hade de flesta jag talade med också full koll på vad som hade sagts och inte sagts om Taiwan på mötet. Bland annat att Trump inte ville säga bestämt att om det senaste mångmiljardstora vapenpaketet som utlovats i Taiwan för att kunna försvara sig vid behov kommer säljas eller inte. Och att han uttryckligen avrådde det demokratiskt självstyrande Taiwan från att utropa självständighet. Ett uttalande som många här tolkade som att Trump kanske låtit sig påverkas av Kinas och Xis mångåriga liknande varningar.
I feel anxious about this situation, yeah. And I also think that our democracy is very fragile. So
Ying Xuan där på festivalen säger att hon är orolig för situationen och menar att demokratin är sårbar nu.
We also kind of doubt that if American will help us.
Are you afraid?
Afraid of China or like Donald Trump? Both.
Hennes kompis Hu Yan skrattar lite nervös när jag frågar om hon är rädd. Menar du för Trump eller för Kina, frågar hon retoriskt efter att ha uttryckt tvekan om att USA verkligen skulle komma till undsättning om det hände något. Ja, efter presidenterna Trumps och Xis möte i Peking nyligen där Taiwan-frågan tydligt kastade sin skugga över ett annars i övrigt hyfsat konfliktfritt möte har diskussionens vågor gått höga bland experter och analytiker om faran för att Kina skulle attackera Taiwan för att, som man vill, införliva den självstyrande ön i Folkrepubliken Kina nu har ökat och huruvida USA, Taiwans traditionellt sett främste bundsförvant, då skulle komma till undsättning eller inte.
Fundamentally, there hasn't been real changes in US policy, but there has been a significant damage to Taiwanese people's confidence in the relationship between the US and Taiwan, and there's also now
William Young, Taiwan och Kina expert på International Crisis Group, ser ingen formell förändring av den amerikanska hållningen, men att Trumps uttalande ökat om taiwanesiska tvivlen på hur starkt det amerikanska löftet verkligen är.
There's no urgent need for them to resort to the military force to.
Samtidigt menar William Young tillsammans med flera experter paradoxalt nog att faran för en väpnad konflikt om Taiwan till och med kan ha minskat nu. Om Kina nämligen tolkar Trumps uttalande som en minskad amerikansk vilja att försvara Taiwan så kan Kina bli mer övertygad om att man kommer kunna införliva Taiwan i Kina över tid med andra medel än våld.
Maybe it will make more sense for me as China to try to buy Taiwan through.
Wen Tisung på tankesmedjan Atlantic Council säger att Kina nu kan tänka att det kan bli enklare att ta över Taiwan med hjälp av till exempel ökad spionverksamhet, hybridkrigföring och andra påtryckningsmedel som inte skulle kosta lika mycket möda som ett regelrätt krig. Och så tillägger han:
China can also take over Taiwan's tech industry rather than destroy them in the process of a war.
Det skulle också göra att Kina skulle kunna ta över Taiwans industri istället för att den skulle skadas i ett krig, säger Wen Tisung. Och för att förstå mer om den avgörande faktorn tar man snabbtåget till Hsinchu, några mil sydväst om huvudstaden Taipei. Där ligger den jättelika och världsdominerande halvledartillverkaren TSMC:s huvudkontor. Utanför företagets informationsmuseum tar en skolklass närmast triumfatoriska bilder med V-tecknet framför företagets logga. Läraren Miss Fong säger att hon med besöket på TSMC vill visa sina unga elever den tekniska framtiden för Taiwan. Ja, det går inte att snacka bort TSMCs betydelse för Taiwan i frågan om dess säkerhet. Företaget är så pass viktigt för världsekonomin, alltså både för USA och Kina, att det internt brukar kallas för Taiwans sköld av kisel. Kisel är ett avgörande ämne för tillverkningen, eller på engelska, the silicon shield. Kim, som är på lunchpaus i grönskan utanför en av de sterila grå fabriksbyggnaderna, säger att han förstås är medveten om att TSMC:s starka position gör att Taiwans öde verkligen räknas i världen. En annan anställd håller med om sköldliknelsen och hon är därför inte särskilt orolig för framtiden trots Trumps ord på mötet med Xi. Men TSMCs viktiga halvledare är förstås inget vattentätt skydd. Kinas röda linjer är enligt flera experter betydligt mer hur USA agerar och om Taiwan vid något tillfälle skulle utropa självständighet.
That's going to be an important leverage for Taiwan to use to make sure.
Analytikern William Yang säger att så länge TSMC förblir en dominant spelare på världsmarknaden är det åtminstone ett viktigt påtryckningsmedel för Taiwan för att se till att USA och andra länder står upp för att det förhållande som råder nu, det som brukar kallas för status quo mellan Kina och Taiwan, består. Till sist tillbaka till det lugna hamnområdet vid Taiwansundet och de saxofonspelande gatumusikanterna.
We want to cross the Danjiang Da Qiao.
What's that? The bridge.
Yeah.
En kvinna säger att hon bara kommit dit för att se på den nya mycket imponerande bron i närheten. Hon vill inte heller tänka på Kina vid den vackra utsikten.
People outside of Taiwan are more nervous about the relationship between Taiwan and China.
Joyce säger att folket på ön är så vana vid situationen att hon tror att världen i stort nog är mer nervös för situationen än taiwaneserna själva. Hon själv har en handfast, närmast lakonisk taktik att hantera det spända läget på.
When I watch the news, they start to talk about Xi Jinping and China.
När jag tittar på nyheterna och de börjar prata om Xi Jinping och Kina, ja, då byter jag kanal helt enkelt, säger Joyce. Daniel Alling i Taipei och Hsinchu, Taiwan.
Och som vi hörde här i Daniels reportage så finns det en oro att ett av då Taiwans starkaste skydd mot ett kinesiskt övertagande håller på att försvagas.
Ja, just det. Idag tillverkar Taiwan nästan alla avancerade halvledare som används i datorchip världen över. Och det gör att omvärlden är mån om att skydda ön. Men omvärlden vill också bryta Taiwans dominans och bygga egna halvledarfabriker. På en del håll har det redan hänt. Så vad händer då med det här skyddet?
Mikael Östling är här i studion, välkommen.
Tack så mycket.
Senior professor i fasta tillståndets elektronik på KTH är din korrekta titel. Det betyder att du håller på med halvledarteknologi.
Absolut.
Först, hur blev Taiwan världsledande på halvledare?
Ja, det är ju pengarna som styr allting. Och Maurice Chang, som var grundare av TSMC, kom på en ny affärsmodell. Alltså att göra på beställning, alltså en kontraktstillverkare. Ingen trodde på det då, och TSMC var ju ett ganska litet företag. Men den modellen visade sig vara helt rätt. Och sen har de gjort massa små smarta grejer under tiden. Men de har lyckats hålla sig på rätt sida i marknaden.
Mm. Så då kommer de stora telefontillverkarna till exempel med sina ritningar till den här fabriken?
Och man har lyckats göra sin produktion så billig. Så att Steve Jobs gick ju till Intel först och ville ha kretsarna till...
Apples vd skulle vi säga.
Ja, Apples tidigare grundare. Ja,
grundaren.
Han ville ha ett chip som han frågade Intel om, och det kostade $50. Han tänkte bara betala $20 för det chipet. Och då gick han till TSMC som kunde fixa det åt honom. Och på den vägen är det att Apple har sin produktion där. Så att det har varit lyckad marknadskännedom.
Och nu försöker omvärlden och andra ställen bygga egen kapacitet. Hur går det med det?
Jo, men det går ganska framåt faktiskt. I Arizona och i USA så sätter man ju upp TSMC-fabriker. Och som ni vet så finns det ju många olika typer av chip. Du nämnde ju då chip för datacenter och så vidare. Och det är de då som har den absolut häftigaste tekniken, de minsta transistorerna. De transistorerna är så små så att på ett virus, vi vet ju inte riktigt hur ett virus ser ut, men det är 100 nanometer stort ungefär, går det tusentals transistorer på ett sånt...
Så det är pyttesmått,
ja,
helt enkelt.
Det är väldigt smått.
Ja, då får du nästan förklara vad en transistor är också.
Ja, transistor i det här fallet är det digitala lösningar. Det är alltså en strömswitch som är antingen på eller av.
Det är det som är ettor och nollorna.
Ettor och nollor, ja. Okay.
Men det här taiwanesiska företaget då, TSMC, de bygger i USA. Det finns ett samarbete i Europa också. Varför vill de bygga utanför Taiwan också?
Jo, men jag tror att man behöver mycket mer kapacitet. Och jag tror att det är ganska tjockt på Taiwan med fabriker. Så att man behöver nya bitar. Och man också känner ju av marknaden. Man behöver tillverka där den används också. Mm. Och även i Europa då etablerar man sina verksamheter. Mm.
Men här i Europa, då gör man inte de allra mest avancerade, de här AI-chippen som är så heta just nu. Vad är det man gör här i Europa?
Här gör man... Vi har en marknad som efterfrågar... fordonsindustrin, vi behöver ha chip som passar där och för telekom och så vidare. Vi har inte så stora företag i Europa som kan fylla en sån här datachipfabrik. Mm. Så att vi har inte en sån marknad här. Så man anpassar sig till efterfrågan.
Vad är vi unika på då? Finns det något sånt?
Ja, vi är unika på mycket i Europa. Vi har ju telekomkretsar, vi har kraftelektronik. Vi har, och det är ju en marknad som exploderar nu med hela elektrifieringen. Och det är vi bra på i Europa. Vi har flera fabriker för detta.
Och det är elbilar och sådana saker?
Ja, eller? Alltså elmotorerna ska drivas av elektroniken. Och laddstationerna ska ha väldigt energieffektiv elektronik. Och det kan vi ganska bra. Mm. Och även i Sverige så har vi väldigt framgångsrik forskning på detta.
Taiwan är ju, som vi hörde här, världsledare på just halvledare. Och det har ju sett som någon sorts sköld som gör att Kina blir kanske mindre benägen att ta den här ön. Men vad skulle hända med den här produktionen om det skulle vara så att Kina bestämde sig för att ta över Taiwan?
Ja, det är ju svårt att förutse. Man kan ju inte hela deras inre liv där. Men det kanske skulle bli ett hack i kurvan lite grann. Men det fixar sig ganska snart, tror jag. Och sen kommer Kina att kunna klara sig själv. De kommer att ha en fruktansvärt häftig teknik i Kina utan TSMC.
De håller på att bygga upp den just nu, eller?
Absolut, de bygger hela tiden. Och de har utbildat sina bästa studenter i väst i de senaste 20 åren. I Europa, i USA, i Sverige också. Och nu är de full fart i Kina. Mm. Huawei är ett stort företag som är väldigt duktig på teknik. De lanserade i måndags en ny teknologi som klarar sig utan de här häftigaste litografimaskinerna. ASML:s maskin som har exportförbud. Men då har man istället lärt sig att stapla transistorerna på varann. Och få väldigt korta signalvägar så att prestanda i de här kretsarna är fantastiska och man lanserade det nu. Så att, ja.
Men den här maskinen då, du berättade om den igår, ja. Det är en häftig maskin som du säger. Berätta om den, vad är det för något?
Jo, alltså vi vill ju göra så små mönster som möjligt och då behöver man ha ljus med en väldigt kort våglängd för att kunna projicera det mönstret och göra många olika lager för att ta fram transistorerna. Och den maskinen, den utvecklas ju i Europa. Det är ett företag som heter ASML. Maskinen är inte så där jättebillig. Den kostar 5 miljarder styck. Och de stora företagen behöver flera sådana. Den kommer levererad i 7 jumbojetflygplan om du skulle köpa en.
Oj.
Men om man är i Kina får man inte köpa
den? Då får man inte köpa den. Man har avancerad teknik ändå. Mm.
Fascinerande. Tack Mikael Östling, senior professor i fasta tillståndets elektronik på KTH.
Och det var Mattias Rensmo och Sharon Joma som var programledare för Studio 1 tidigare idag. Tekniken sköttes av Axel Rickard, producent ikväll Cecilia Ingvarsson. Jag heter Samantha Kord och nu lämnar vi över till podden Dagens Eko. Fortsatt trevlig kväll.
I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
Men kommer Trump falla på eget grepp?
Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
På lördag.